Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tänk att dyka 126 meter på ett enda andetag. Utan lufttuber och annan andningsgas. Världsrekordet 126 meter i fridykning med variabla vikter. Det sattes för några år sedan utav Anneli Pompe, en svensk superstjärna inom gebitet.
126 dagar är det just denna torsdag när detta avsnitt kommer ut till fotbolls-VM startar i Ryssland. Premiärmatchen, värdnationen Ryssland i Moskva mot Saudiarabien torsdag 14 juni.
Sporthuset, episod 126, kommer nu. ...126 dagar kvar till fotbolls-VM, men bara en dag kvar till vinter-OS i Pyeongchang. När detta kommer ut så är det ju så att det är invigning imorgon. Och jag har väl ungefär nu landat i OS-staden. Minus 15-20 grader just nu. Det är klass med Buffalo junior-VM för er, Lasse och Lena.
Fast jag vill först börja säga att det är imponerande att landa just nu.
Ja, jag vet. Det är lite märkligt i poddsammanhang blir det. Alltså.
Och direkt känna att det är minus 15 också.
Exakt.
Men 15-20 minus, det är Buffalo-klass va, eller? Hade ni
det beror på vinden va?
Ja exakt, alltså 15-20 minusgrader. Nu hoppar jag in här som någon form av köldexpert och jag känner mig trygg i det med tanke på mitt ursprung.
Ja,
15-20 minus bara, om vi bara pratar gradantal, det är faktiskt inte så farligt. Ja, om du ska åka skidor och liksom anstränga dig i det, men att bara leva och finnas till. Ingen större fara, 15-20 minus. Men den typ av kyla som vi hade i Buffalo, där det ju var ja, 15-20 och stormvindar. Det är ju fruktansvärt. Det är det kallaste jag varit med om. Fast den jag har varit med om minus 42 så var ju det här en kallare upplevelse.
Men sen har vi en annan faktor också. Det är fukt och det är ju där i Pyeongchang. Det är ju nära kusten. Så det gör att det blir feels like.
Exakt, vi hade en köldeffekt på minus
35.
Det var roligt som betongbarn att vara i Buffalo med Lena. För när vi gick till hallen till exempel så det var kallt alltså. Mm. Men då vill man ju liksom inte visa då att jag klarar det här, det är liksom känslan då. Men då hörde man ju Lena intill som sa det. Jag har upplevt minus 30 varenda jävla dag en vinter, men ingenting mot det här. Här är det kallt.
Är det så? Ja.
Så var det faktiskt.
Vi får se om det blir några tävlingar. Nej, men alltså det är minus 11 är det kalla som har varit ett vinter-OS i Lillehammer. Det är inte så imponerande låg temperatur. Och nu talas det om 15-20 minus. I januari så arrangeras en konsert på Olympiastadion där i Pyeongchang. Samma arena festen som står värd för invigningen denna fredag. Och där ska 6 personer närvarande ha drabbats av hypotermi, nedkylning av kroppen. Så till skillnad från Buffalo där det ju spelas ishockey inomhus, det ska det göras här också i viss mån, så kan det bli tufft att tävla längdskidor till exempel.
Ja, men verkligen, för där är ju en helt annan aspekt att utsätta kroppen för den påfrestningen och lungorna i den kylan, så är det ju klart att minus 15 är ju påfrestande för skidåkare och alpinåkare och alla andra som är utomhus. Så där kan de ju få ett jätteproblem om det börjar bli inställd på tävling på inställd tävling på inställd tävling och inget väderomslag inom sikte. Då sitter de i skiten så att säga.
Men jag är så här, Jag tror att då kör de dit några gigantiska värmefläktar, vet du. Blåser de in lite plusgrader bara på något sätt, så balanserar de det där på något vänster.
Värmefläktar, ja det då.
Mitt tips till dig är ju kläder. Lager på lager på lager. Det är det som är hemligheten. Folk tror att så här, oh, en stor dunjacka så klarar jag mig. Nej. Lager på lager på lager, bra skor, bra tjocksockar.
Och det var det, som var problemet när jag kom till Buffalo, för mitt bagage kom 3 dagar senare. Så det där lager på lager var ett jäkla fint tips, Lena.
Det blev ett lager.
Det blev ett lager, samma lager.
Ullunderställ.
Ja, jag tror jag har lite dragit vinstlott här, för jag ska till någonting som heter Gang Nyung som är, ligger lite
och
mer på havsnivå.
Skit i lagren, du ska ju vara inomhus.
Ja, exakt. Du klarar inga det. Lager.
Men ta med några lager till dina kollegor som redan har åkt.
Ja, precis. De kommer kanske hojta till. Lager på lager kring OS om en stund i sporthuset. Det finns så mycket att diskutera förstås. Men låt oss ta en sväng kring fotboll också. Kanske en hälsning till Lasse det här. Eller i alla fall Malmö FF från Östersund. We got some under the We got samman godos, och Kenny Semala Jigero and we sold Bashiru, sjungs av det Östersunds lag med ett antal spelare här inne på en restaurang i Marbella i samband med att de har föreläger.
Det förklarar en del.
Marbella, det låter.
Ja.
Det var ju så att i
början vi raskt vidare till nästa ämne.
Det var anspelade på Liverpools Philippe Coutinho. Där Liverpool-fansen sjöng någonting liknande då med en hälsning att de fick rätt mycket pengar för Coutinho. Jättenöjda med prislappen för Bashiru, kom från Östersundsläget, apropå den diskussion som du hamnade i senast du var med i podden, Lasse, när det blev hett på Twitter om när du sa att det här inte är
en Twitter-följare rasar.
Nej, men det var ju faktiskt fler. Det var säkert tre.
Jag reagerade när Daniel Kindberg gick ut och talade om hur otroligt bra försäljning det här var. Samma Daniel Kindberg som sa att vi säljer inte en spelare under 40 miljoner. Det var otroligt bra. Otroligt bra. Jag skulle nog, om jag var i Östersund, spela matcherna mot Arsenal först och se om Bashiru saknas eller inte.
En vecka kvar till match. Östersund mot Arsenal. Mitt under pågående vinter-OS så kommer den här matchen kanske bli hetare än de flesta vinter-OS-tävlingar faktiskt.
Vad säger väderprognosen för Östersund?
Ja,
det är en bra fråga. Apropå köld och snö. Och,
vi kan i alla fall vara säkra på att Arsenal kommer inte komma med så många fans dit. De väntar till returmötet på Emirates. Liksom, för de tycker nog att... jag har en kompis som är en mycket djup Arsenal-anhängare som har blivit erbjuden biljetter, som heller inte åker till Östersund i och för sig. Men cupmatcher är ju härliga på det sättet att du slår ju samman två möten med varann. Vilket ju innebär att du behöver ju taktiskt tänka till på hur du ska göra.
Det finns ju väldigt mycket Arsenal-fans i Sverige. Som kanske passar på att åka på den här matchen ändå.
Ja, hans gäng då, så de hade avstått för att fara till Östersund då. Vilket ju såklart är otroligt positivt för Östersund att det är lite knepigt att spela med de vädermässiga villkoren som gäller där.
Just nu 15 minus i Östersund prognosen. Men det kan ju hinna ändras. Men är du inne på fortfarande att det är en mardrömslottning för Arsenal?
Ja, utan minsta tvekan. Sen har ju såklart... Arsenal, alltså det som har hänt när Bashiru försvinner från Östersund måste ju vägas mot vad Arsenal har gjort i fönstret också. Nu noterar jag ju att Arsenal fick ett starkt resultat i Premiership här mot Everton i helgen, och det överraskade ju inte minst Arsenal-anhängarna gigantiskt, för de har ju slutat tro på bra resultat mer eller mindre. De har ju en ständig debatt om Arsene Wenger och så vidare.
Men det är också skillnad på hur, jag menar, de är mitt inne i säsongen. Östersund är ju på alla tänkbara sätt iskalla.
Ja, de är bra på att sjunga. Ja. Men jag ser fram emot den här matchserien, därför att jag tror att Östersund kommer att ha alla förutsättningar och ett kanonresultat på sin hemmaarena. Och lyckas de med att, det handlar om att hålla nollan ofta i första svängen, och lyckas de få med sig ett resultat och vinna med noll, då är det spännande att se vad de kan göra. Därför att de har ju varit plusvärde på bortaplan och överraskat med att göra ganska starka insatser på bortaplan mot kvalificerat motstånd i Europa League hittills. Så det ska bli oerhört spännande att följa, tycker jag. Kindberg har ju den svansföringen att de ska till finalen. Den går i Lyon, va? Vi ska till Lyon sen, så han flackar ju inte med blicken på den punkten.
Arsenal är bara liksom det är bara ett steg på vägen.
Grejen är ju att den som vinner Europa League kommer ju till Champions League också. Ja. Så att för Arsenals del så är det absolut inte, alltså de har ju inte den tabellpositionen att de kan känna en trygghet i att nå Champions League-kval ifrån Premier League. Nej. Så att jag menar, det höjer ju värdet på Europa League ytterligare, att de större klubbarna, om man nu ska räkna Arsenal till en sån, i alla fall i konkurrens med Östersund i en större klubb, så blir det såklart bättre utav att det är salt att vinna Europa League.
Sporthuset ringer upp.
Ja, hallå, det är Lars.
Lars Lindberg.
Jajamän.
Kommentator på C-more och Super Bowl-expert, får vi kalla det.
Ja, det kommer säkert någon av invändningar om efter det här kanske. Men
ta chansen, var expert.
Stor entusiast i alla fall.
Hur stor?
Men extremt stor. Jag brinner för amerikansk idrott väldigt, väldigt mycket. Mest basket och NFL där jag ser väldigt mycket.
Och här är ju faktiskt en skillnad som jag vill flika in med Lars Lindberg mot för många andra som ser Super Bowl. Det här pratade vi om senast också. Hur många som bara ser den matchen. En match per år. Du ser ju faktiskt mer under säsongen.
Ja, jag skulle säga att jag ser i alla fall ett 50-tal matcher.
50-tal, imponerande. Du har ju hjälpt Sporthuset många gånger med inspel kring amerikansk idrott. Nu får du chansen att berätta om denna Super Bowl. Till att börja med, hur upplevde du den själv?
Men det var en skärmoffensiv. Det är ganska många som har jämfört den med alltså en Rocky Balboa-film där det är två stycken som slår hejvilt och att man får ta emot många smällar. Men jag skulle säga just det att det var en skärmoffensiv. Det var en match där försvaren hade lämnats hemma. Så att det var en väldigt underhållande match och en match med väldigt mycket dramatik. Och dessutom där underdoggen, där David vann mot Goliat.
Det är otroligt stort för städer och uppenbarligen, vad jag förstår Lars, för Philadelphia är det här en mega grej.
Ja, absolut. De har ju aldrig vunnit en Super Bowl av det tecknet att de sen det bytte till att det blev Super Bowl. De har ju vunnit mästerskap tidigare, men de har ju aldrig någonsin vunnit en Super Bowl. Så de har ju väntat 52 år på det här.
Men du, jag blir överraskad över att när du säger att alltså det är en farmoffensiv, jag fattar ju det ser man ju på poängen också. Men det är
41-33.
Ja, men det är mycket poäng liksom. Men alltså är det vanligt i Super Bowl finaler? Jag ställer frågan mot bakgrund att jag tycker ofta stora fotbollsfinaler, om vi jämför med vår fotboll så att säga, EM-sammanhang, VM-sammanhang, det blir ofta ganska låsta tillställningar, något mål så där. För det är så enormt mycket som står på spel när det bara är en match och allt avgörs. Hur är det med Super Bowl i ett historiskt perspektiv på den punkt?
Man kan väl säga det att oftast är det att det brukar oftast bli ganska defensiva matcher, vilket gör att alltså de defensiva delarna av lagen oftast blir väldigt avgörande. Den här matchen så blev det alltså, ja, för som ni sa, 41-33, och det slogs rekord på antal yards för Tom Brady som slog sitt rekord någonsin, och många rekord är offensiva, hur mycket man transporterar sig i planen offensivt. Så det var väldigt, väldigt öppen och offensiv match. Sen var det, om man bara ska flika in en grej kring det, så var det ju dessutom men den stora matchen i amerikansk fotboll är ju alltid mellan quarterbackarna. Nu var det mellan Tom Brady och Nick Foles. Nick Foles, kan man ju säga det, han var ju till och med reserv. Det är ju som att man har byggt upp liksom hela sitt lag efter en spelare som ska leda allt offensivt spel, och han blev utbytt och skadad då under säsongen. Så att Nick Foles var en kille som ingen hade förväntat sig någonting av. Nu var det ju han finals MVP, så det var ju en jättehistoria.
Vad får han för det, vill man ju veta.
Ja, en väldigt fin trofé i alla fall. Men,
och framförallt sen, eftersom vi är i USA, när kommer filmen om han?
Ja,
ja, nej, men han blir ju odödlig för all framtid nästan. Det blir en sån sak, framförallt i Philadelphia, där man att det blir en story att en reserven som vann mot den stora mästaren, där Tom Brady anses ju vara den bästa någonsin. Han jämförs ju till och med Michael Jordan i storhet i USA.
För er som inte tänkt med, Philadelphia Eagles alltså vann mot New England Patriots 41-33. Och apropå Tom Brady, den stora ikonen som ju gjorde en supermatch vad jag förstår. Men det slutade ju så här.
Oh, Brady gets hit, the ball is out! And Philadelphia has it! Derek Barnett comes away with it! Brandon Graham was one of the guys who got in there. And it's New England's only turnover of the game. and it's the first sack of the game.
Just like the New York Giants back in the day, taking an outside pass rusher in Brandon Graham and putting him inside against the guard, Shaq Mason, pays huge dividends with the first sack fumble of the game. No question, that ball is out.
Den stora grejen var ju det att det hade ju inte varit en enda sack, alltså där en defensiv spelare tacklar quarterbacken på hela matchen. Så det var första gången det här skedde. Och det här var just i det drama som alla nästan förutspådde, att New England kommer alltid bakifrån. Och nu fick de möjligheten att göra det. Alla satt och väntade på när Tom Brady skulle få sätta liksom kniven igenom hela defensiven i Philadelphia. Och så gör de en sack, och det är ju där matchen, där tar ju matchen slut. Nu blir det ett spel till där det blir väldigt spännande, men det var ju här matchen avgjordes.
Vad är en sack, bara för att förtydliga?
Sack är ju det, alltså då, en defensiv spelare som trycker, som springer fram mot quarterbacken i det andra laget och tacklar honom till marken.
Annonsintäkterna för NBC läste jag, kan det stämma, Lars? Det var utsålt. 48 timmar före finalen gick de ut och sa, aj, det är utsålt, det finns ingen annonsutrymme kvar. De sålde annonser för 500 miljoner dollar. Och det är väl typ 4 miljarder
svenska kronor. Jag hörde någonstans att en reklam kostar 40 miljoner svenska kronor för en halv minut.
För en halv minut? Ja, då måste man ha mycket viktigt att säga. Det är bra. Du kan
den pressen.
Snacka fort.
Men ändå den pressen när de säger, du Lasse, vi ska göra den här reklamen. Vi behöver det. Det är ändå 40 miljoner som står på spel. Kom igen!
Hur var tv-showen? Det är inte bara match där.
Ja, jag tyckte att det var en ganska svag halftime show med Justin Timberlake. Den var inte riktigt så här pompa och ståtig som jag tycker under delar, men inte alls som Lady Gaga i fjol bland annat. Men sen sjöng ju Pink nationalsången också. Jag hörde om att du spelade upp när Lady Gaga sjöng den för något år sedan här med Star Spangled Banner. Den är ju extremt häftig.
Presenting the colors this evening is a joint service color guard from the Military District of Washington. They carry our nation's flag and are flanked by the colors of each of the 5 military services, as well as drummers from the President's own United States Marine Band. To honor America and perform our national anthem, please welcome 3-time Grammy winner, Pink.
Say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars
still there. Oh, say, does that star
Förstår ni nu varför man älskar det här?
Ja, fast men det där ju... har ju ingenting med sporten att göra. Det där är ju att man älskar pink och att man älskar stämningen och att man älskar patriotismen som är inför det.
Men Lena, det är en del av grejen. Det
ja, 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 jag vet.
Det är pompa och ståt. Det är ingen som ska vara politiskt korrekt där och då, utan det är full gas och det är, nej, det är show.
Så är det ju helheten i bara det här momentet. Men med all respekt, Tommy, du försökte som speaker, som lite basröst här i något.
To honor ja, America. Ja.
Men alltså, den här pipan leker man inte med. Han måste ju vara handelsresande i basröster för speakerröster, den här. Det kan inte vara någon stolthet bara för...
Vi pratade om den här Roach förut. Jag vet inte vem det är nu. Jag tror inte det var han faktiskt, men...
Presenting the colors this evening is a joint service color guard from the Military District of Washington. They carry our nation's flag and are flanked by the colors of each of the five military service.
Three time Grammy winner. Pink, de säger ju inte så mycket. Det är väldigt mycket fakta alltså. Mm. Det är ju inte något, utan det är bara fakta liksom i staplar på varandra. Men säger
man fakta på det där sättet?
Nej, jag brukar sällan
göra
det. Det
känns ju inte bara som fakta. Det är ju bara fakta, men det känns ju som så mycket känslor i det.
Och sen måste jag säga att det var mycket vass nationalsång Pink här. Mm. Jag hade inte koll på David Guetta, eller Guetta, jag sa fel där när det var EM-invigningen, och då rasade Twitter mot att det satt en skallig gubbe där och inte hade koll på. Ja, tack och lov visste jag var svenska, sa Larsson. Men Pink hade dålig koll på också. Men min mamma visste mer, hon är 86. Pink hade nämligen varit en del av lösningen av Melodikrysset.
Ja.
Så då täcker man verkligen hela perspektivet, vill jag säga. Alltså, Super Bowl och Anders Eldeman.
Men du Lars, du som har hela perspektivet när det gäller Super Bowl, var placerar man in den här finalen då liksom i historieböckerna?
Jag skulle säga att alltså, fjolårets final det var liksom den bästa någonsin. Det var den bästa dramaturgin och den bästa någonsin. Jag skulle säga att den här är väldigt högt. Topp 5 i alla fall vad snacket gäller. Jag har inte sett alla, men väldigt, väldigt högt. Extremt bra.
Men så att de senaste 2 åren när det är alltså 2 finaler som har tagits in på topp 5 historiskt, det är ju exceptionellt.
Ja, den i fjol var ju, den är så överlägsen etta så att det är nästan löjligt.
Tack Lars för att du var med. Kan du inte hoppa in sen när vi kommer till NBA-avslutningen också på säsongen? Du får bli vår liksom USA-korre. Är det okej eller?
Mer än gärna.
Stort tack.
Sköt om er.
Hej då, hej. Hej.
Hej.
Högt i tak i sporthuset.
OS nu. 2 veckor före OS så förkunnades det plötsligt att Nord- och Sydkorea ska tåga in tillsammans under invigningen och dessutom ha ett gemensamt hockeylag på damsidan. Första matchen för det här laget spelades häromdagen i en träningsmatch mot Damkronorna. Sverige vann den här matchen förresten och de ska mötas igen i gruppspelet i OS. Att idrott och politik hör ihop, det har ju faktiskt OS-historien lärt oss på ett ofta plågsamt sätt. Nazisternas propaganda i Berlin 36, terrorattentatet i München 72, bojkotterna från stormakterna 80 och 84, Black Power-gesterna från prispallen Mexiko 68. Det som nu händer i Sydkorea är förstås en förhoppning om något nytt. Ett hopp om att ena ett folk på Koreahalvön som separerats sedan början av 50-talet i och med Koreakriget och som vi faktiskt bara slutade i ett avtal om vapenstillestånd som gäller än idag. Vapenstilleståndslinje vid den 38:e breddgraden, bara några mil förresten norr om OS-staden Pyeongchang. Totalt 22 aktiva nordkoreaner, varav 12 i damernas gemensamma hockeylag deltar i OS efter en unik uppgörelse. Kritiken stark mot Nordkoreas deltagande faktiskt så här långt. Den har varit massiv. Det anses vara en propagandavinst för den diktatur som samtidigt som landet bygger kärnvapen i strid med internationella uppgörelser nu alltså kan vara med på det här sättet. Många deltagare i damhockeyn, inte minst den sydkoreanska coachen som jobbat med ett tänkt OS-trupp i flera år, har upprörts över det faktum att det plötsligt ska skapas ett nytt lag nu av politiska skäl. Och min första tanke var också att det här är fel, men ju mer jag tänker på det ur humanistisk synvinkel så väljer jag att se det positivt. Symbolvärdet av att koreaner nu återförenas efter allt lidande som de utsatts för är stor och passar väl in faktiskt på den politiska tanken att samla all världens idrottsungdom oavsett ursprung, oavsett politiska förtecken. Det är ett gemensamt folk, koreanerna. Sydkoreanerna och folket på gatorna ofta uttryckt att de älskar varann över gränserna, men sydkoreanerna avskyr såklart med all rätt den totalitära regimen i Nordkorea. Och efter att länderna i princip inte haft någon kontakt alls så kommer alltså detta genombrott just på OS. Att få till välstånd, familjeföreningar i framtiden bygger på kontakt. Och det här kan vara något positivt. Om det bara finns en liten chans är den värd att ta, tycker jag. Avsaknaden att träffa varandra inom splittrade familjer och släkter har varit den kanske värsta humanitära konsekvensen av Koreas delning. Jag väljer att se det positivt, detta.
Koreana hette gruppen, tror jag, Hand in Hand, från olympiska spelen i Seoul 1988. Jag gjorde ju rätt många studiopass då faktiskt. Seoul 88.
Du var inte där, va?
Nej, hemma.
Hand in Hand, passande.
Det var, hjälp mig nu, men visst var det Ben Johnson? Mm. Det har jag sagt förut i podden, men jag upprepar det. För er som inte orkar lyssna på alla 125 tidigare avsnitt. Mm. Det är det kortaste 100 meters loppet i Sveriges Radios arkiv någonsin. Det är 6,7 sekunder långt. Därför att när starten gick, då sprack ledningen från Seoul ut i världen. Det var ju andra ledningar då än digitalt som vi har nu. Så då sände ju hela världen från Olympiastadion. Och han springer på världsrekord också i och för sig. Men då sprack ledningen. Så i de höga tonerna så blev det ett sändningsavbrott helt enkelt. Och det är bortklippt i Sveriges Radios version i arkivet. Så jag tror det är 6,7 sekunder. Det är ungefär som i blocket. Härliga.
Väg, i mitten leder och vinner gör. Fang, så var klart.
Så den där låten var ju, olympiska spel har ju den där formen av låt som spelas alltid på alla arenor, alltid hela tiden. När man jobbar med det så blir det precis ganska tjatigt. I ditt kontext här, Tommy, så blir det ju, jag tycker det är svårt att argumentera emot att besluten är nu att de ska ha ett gemensamt hockeylag till exempel. Det är fel mot regelverket, det är fel mot reglementet, det är fel mot de övriga tävlande nationerna. Det är med samtliga sportsliga hänsyn tagna fel. Men i en samtid som vi har, i skarpt läge, så går det ju inte annat än att hoppas att det ska komma något gott utav det även på andra sidan OS. Och kan idrottsrörelsen på något sätt hjälpa till, så tycker jag det är bra att den gör det. Men jag säger det igen, det är ett brott mot alla tävlingsreglementer man kan tänka sig. Men jag tycker att det är.
Men just ordet hoppas, som du är inne på, är också det man känner. För att risken, om man nu ska vara negativ till det här på något sätt, är ju att det liksom är ett spel för galleriet, att man använder sig av det här och sen betyder det inte ett skit när OS är över. Det är ju det som skulle kunna hända. Man hoppas ju att det inte blir så, utan att det här faktiskt är ett steg mot någonting mycket större.
Förmodligen är det som du säger, en show-off.
Som ja, men det känns ju inte så, tyvärr.
Men min point är, liksom, om, precis som Lasse säger också, om det finns en liten möjlighet, så ta den chansen. Och det överraskar mig faktiskt, Lasse, för du är ju annars väldigt mycket, eller på att säga paragrafryttare. Det var ett påhopp. Men du är väl noga med idrottens regelverk.
Jag har ju ändå Oscar Wilde på mitt Twitterkonto.
Ja, vet,
regler till för idioter, ja. Andra använder sunt för det.
Men samtidigt är du väldigt noga med hur reglerna är inom idrotten. Du konstaterar här att det här är, och tittar man på den sydkoreanska coachen, är ju något förvirrad när hon får ett helt nytt lag på halsen. Leif Bork uttalar
sig. Såklart, och frågan är ju också hur det här laget är. De tränar ihop, de spelar ihop, men de bor ju inte ihop i OS-byn, för de tillhör ju fortfarande olika trupper i grund och botten. Den sydkoreanska truppen och den nordkoreanska truppen. Så det är en jäkla utmaning för förbundskaptenen att få ihop ett lag av det här med splittringar som har varit, att de har haft ett lag på väg mot OS och så ska det in nya spelare där som inte heller håller ihop i gruppen, utan det är hej då efter träningen, nu åker vi åt varsitt håll. Ja, det är ju en märklig situation för det laget. kriget att hantera också.
I någon mening så är det ju ändå den olympiska andan på något sätt som svävar över helheten här. Och att påstå att idrott och politik inte hör ihop är ju väldigt svårt. Du gav ju några historiska exempel som är rätt tunga. Och då känns det konstigt, tycker jag, om idrotten hade sagt nej i det här läget. Men jag förutsätter också att det har varit en diskussion mellan Internationella olympiska kommittén och Internationella ishockeyförbundet. Därför att det är ishockeyförbundets reglemente som ligger till grund för den olympiska tävlingen i hockey. Så jag förutsätter att man har haft den diskussionen. Men som sagt, det är ett brott mot allt sportsligt grundvärde. Men å andra sidan är det kanske ett skäl att göra det när det mänskliga värdet är starkare.
Mm. Och det mänskliga värdet som man ofta glömmer bort i det här, i och med att vi tittar mest på diktatorn, den galne diktatorn i Nordkorea, det är ju att det hemska som hände i samband med Koreakriget, det var ju att familjer delades upp, splittrades. Det har inte talats lika mycket om det som Berlinmuren till exempel. Där har ju alla tänkt att, men det är samma trauma här. Det är egentligen är det samma folk, det är familj och släkter som bara klövs på 38:e breddgraden. Mm. Och överhuvudtaget att det gick en buss här nu över den här hårt bevakade demilitariserade zonen var ju stort.
Rätta mig nu om jag har fel. Ni kan mycket, eller våra lyssnare, men visst är det så att det finns ett hus, precis exakt gränsen mellan nationerna går mitt igenom huset. Och där ska förhandling ske. De är ju fortfarande i krig med varandra.
Det är bara vapenstillestånd.
Det är bara vapenstillestånd. Där ska förhandling ske. Och varje dag, det finns, jag vet inte, men säg 3 stolar eller 4 stolar på varje sida. Varje dag kommer den sydkoreanska delegationen in på exakt samma klockslag, sätter sig på stolarna och väntar på nordkoreanerna som inte kommer. Och så lämnar de rummet.
Det är så.
Jag har fått den här historien berättad för mig. Den är ju
otroligt
sån att man kommer ihåg den när man hör den. Men frågan är den sann. Så att, och ni ser ut som frågetecken i rummet här. Och när, jag köper det från dig, Lena, och från dig, Tommy. Men när Martin ser ut som ett frågetecken, då inser jag att det här är troligtvis inte sant.
Vi får höra med Bengt Schött som är på plats där för radiosporten. Han som är dels en OS-historiker, sen har han dessutom en sydkoreansk fru numera. Mm. Så att han tog det ha bra koll på läget. Men det är ju det är historiens vingslag i alla fall över detta, såklart.
Bengt gifte sig ju 2 gånger utan att skilja sig emellan. Mm-hmm. Mm-hmm. Det vill säga en gång i Seoul i Sydkorea enligt sydkoreanska traditioner. Och en gång, där var vi ju, Tommy,
ja.
I Dalarna.
Var det inte i Rättvik till och med?
Jajamän.
Jag var i Rättvik igår, ja.
Stig, pratar de fortfarande om, för det var en synnerligen vacker... Tänk när Bengt under vigselakten tar fram tvärflöjt, va?
Ja, visst.
Och börjar lira.
I kyrkan.
Han lämnar brudens sida och gör tecknet till henne ungefär som att med händerna upp så här visar han. Stå kvar bara. Så går han åt sidan. Svante Persson var där och spelade piano. Svante Perssons orkester, ni vet. Formidabelt. Så, alltså, tänk i kyrkan med den här med en sån pianovirtuos. Och så går Bengt bort och tar fram tvärflöjten och lirar tillsammans med Svante Persson på sitt eget bröllop. Mm. Nej, men det är ju fullständigt. Det är fullständigt. Och vi börjar titta på varandra. Jag kommer att säga bredvid Christian Olsson. Vi tittar på det. Man får ju inte svära, men vad fan är det som händer? Ska han sticka nu? Han är i kistan. Han sticker. Alltså, det var ju den känslan man fick. Nej, briljant.
Sen var det ju tidernas kanske tuffaste toastmasteruppdrag för Lasse på festen, för att där satt ju 12
min sydkoreanska höll inte.
Där satt ju 12 koreaner som varken
dåligt påläst, dåligt förberedd. Du borde ha tagit språkkurs innan.
Det var ju 12 koreaner som inte kunde varken svenska eller engelska, och det var ju långa tal som skulle styras upp, och en tolk där som hade fullt upp. Tolken var också riktigt tufft. Han fick köra sina snabbversioner av med humoristiska talen.
Ja, det var en liten kamp.
Men,
kan inte du berätta om Bengt när han hade fått kalla på en fritt?
Ja, just det. Det var mitt tal förresten. Du måste säga en snabb version. Men det, Bengt, vi känner ju honom. Bengt Schött på Radiosporten. Har ni följt honom? Han har ju varit på Radiosporten sedan 80-talet.
Oerhört mycket kärlek till Bengt. Mm. Oerhört mycket. Kolossalt skicklig journalist. Och en språkbehandlare nummer 1 i Sverige. I alla fall sportjournalistik.
Och han är ju då väldigt... Han ska lägga fram saker, så är han ju väldigt... Vad ska vi säga?
Humble.
Ja, han är lite timid, och han gör inte så, om man vill ge någon kritik till exempel, så gör han inte så brutalt, eller hur?
Nej, det lindas ju in lite.
Och den inledningen var ju så här då, när vi var på Klock, kommer du ihåg den hamburgarkedjan som väldigt, klappade ihop i mitten av 90-talet? Då var jag helt ny på Radiosporten, gick vi in på Klock och då fick vi en hamburgare och pommes frites, och så satt vi oss ner och Bengt åt sin första pommes frites. Den var stenhård, alltså frusen pommes frites. Och jag sa, vad hände Bengt? Pommes fritesen, iskalla. Jaha, ja, men då får du lämna tillbaka dem. Han bara, ska jag till och med... du menar att jag ska gå så drastiskt tillväga? Ja, men det måste du ju klart ska lämna tillbaka pommes fritesen liksom. Det är om de är iskalla. För att känna, ja, den måste du lämna tillbaka. Då går jag fram då. Så då gick vi fram, så stod vi framme vid och skulle snacka med dem där. Då sa han det. Hallå där, hej. Jag vill bara säga det till att börja med. Underbara hamburgare. Och hon har ju aldrig fått den feedbacken i kassan någonsin. Jaha, ja, tack så jättemycket. När vi kommer till pommes fritesen så undrar jag om det möjligtvis går att få lite mer värme på dem. Så.
Ja, eller hur?
Det är Bengt.
Ja. Det är Bengt.
Sporthuset 126.
Ja, men vi hänger kvar lite grann i OS och en känsla av att OS i Pyeongchang har fått en dålig start. Och då har det inte ens börjat ännu. Det är ett tufft läge. Vi börjar med att spola tillbaka bandet 4 år avslutningen av OS i Sochi. Hockeyfinalen var det avslutande eventet, som det ju är. Kanada mot Sverige. Eftersom matchen i sig själv blev rätt odramatiskt är det inte jättemånga som minns den. Men alla kommer ihåg efterspelet. Niklas Bäckström var dopad. De sista ord som sades på hela den olympiaden var nog allergitabletter och dopning. Nu 4 år senare så lever ju Sochi kvar i allra högsta grad. Kanske inte just Bäckströms dopning, men alla andras. Ja, ni kan historien vid det här laget, men vi sammanfattar väl lite grann i alla fall. Avslöjanden om systematisk rysk dopning under olympiaden ledde till att hela landet stängdes av inför den kommande. Men utan tillräckligt stark bevisning för KAS, idrottens högsta domstol, friade nyligen nästan 30 ryska idrottare. Men trots att de då är oskyldiga enligt KAS så ska de inte få tävla enligt IOK. Ja, inget annat än en soppa. Om vi går vidare så har Tommy redan varit inne på det politiska spelet kring sammanslagningen av Nord- och Sydkorea. Och sen har vi ju då den här hockeyturneringen på här sidan. Om vi ska skippa om att prata om att NHL-spelarna inte kommer, även om vartenda snack om OS-hockeyn börjar med just den meningen, så är ju hockeyfinalen som brukligt det grande finale även på årets olympiad. En hockeyfinal som mest troligt, just på grund av frånvaron av NHL-spelare, kommer att vinnas av Ryssland. Eller nej? Jag menar Olympic Athletes of Russia, eller vad de nu ska kalla sig. OS:et kommer alltså avslutas mest troligt med ett guld och ett guldfirande av ett land som är portat. Så frågan är om de bara fått en dålig start eller om de också kommer få ett dåligt slut. Jag satt häromdagen och pratade OS med en kompis och det var just de här ämnena som kom upp. Och man får nästan i slutet av det där samtalet påminna sig själv om att ja, men det ska ju faktiskt också tävlas. Det är medaljer som ska delas ut. Och det borde man ju vara exalterad för. Men nej, jag har lite svårt att känna det, utan känner mer en bitter smak i munnen.
Så är det ju numera med de internationella stora tävlingarna.
I många idrotter. Friidrotten är ju alltid kringgärdat av detta genom sina rigorösa och ofta mycket skickliga dopningskontroller. Det blir förvirrande det här. Jag tycker det har stigit i förvirring när CAS, alltså Court of Arbitration in Sports, kan också uttalas på franska, fattar beslut om att frikänna uppemot 30 stycken individuella ryska atleter. Och Internationella olympiska kommittén tillsätter en egen utredning, en oberoende kommission, som säger att nej, vi har tillräckligt mycket, anser vi, för att de ändå inte ska få tävla. Vi anser att det är för många frågetecken runt de här, och så säger de nej ändå. Då blir det för mig mycket märkligt, därför att CAS är högsta domstolen för idrott. Och genom att Internationella olympiska kommittén har en egen kommission som går vid sidan utav högsta domstolen för idrott, så har de ett eget regelverk. Och då blir det för mig mycket märkligt att hålla en rak linje för idrotten när Internationella olympiska kommittén inte följer beslut fattade av CAS. Och jag vill inte med detta säga på något sätt att jag försvarar dopning. Jag vill inte säga på detta sättet att Ryssland som nation inte var organiserat under Sochi 2014. Jag tycker att det är för jävligt, precis som alla andra gör som följer idrott. Jag har hela tiden haft uppfattningen att det inte är rätt att man kan utesluta en nation, ja, men du kan inte döma alla individer, alla idrottare i Ryssland, utan du är tvungen att pröva det individuellt. Jag tycker det är korrekt beslut att göra det. Jag vet att jag respekterar de som tycker annorlunda, men jag tycker det är korrekt. Man ska bedöma varje fall, för du kan inte kollektivt bestraffas för att du tillhör en nation, utan du ska bedömas individuellt. Och när idrottens högsta domstol har fattat sitt beslut, då ska också Internationella olympiska kommittén följa det. Gör de inte det, då vet jag faktiskt inte vilken internationell idrott vi har.
Men och det som blir problemet, en ännu större frågan, för du är inne på det, så här är det ju inför många stora internationella mästerskap numera. Ja, men hur många fler såna här smällar kan idrotten ta? Hur mycket mer kommer den att palla och fortfarande ha samma glädje och entusiasm runt sig? För jag vet ju, ja, men nu är det lätt att sitta och säga att ja, men jag känner inte riktigt att jag är jättetaggad på det här OS-et. När det går igång kommer jag att sitta där framför tvn och skrika och ropa och leva mig in. Men någonstans i bakhuvudet tror jag ändå, när det kommer en exceptionell prestation i OS, kommer inte tanken komma? Doping. Doping, doping, doping.
Ja, just när det gäller det där, så är min bild genom åren, efter liksom att ha levt mitt liv i det här väldigt mycket, så är det att svaret är att det fortsätter vara lika stort ändå. För så där sades det ju redan i samband med att vi pratade om 88, Ben Johnson. Mm. Här dör idrotten. Mm. Och jag vet inte hur många gånger jag har hört det. Jag vet inte hur många, och det borde vara så, rent logiskt som du säger, Lena, så borde det vara så att det mattas av då, intresset, att man känner nej. Men det är som att nej, när det väl är dags. 100 meters final till exempel i friidrott, det som har varit kanske en av de mest utsatta grenarna utav alla idrotter, så är folk, det är lika mycket tv-tittare varje gång, det är samma spänning, nu ska världens snabbaste man glömmer bort, man kör vidare. När det blir en spurt, en häftig spurtuppgörelse, så fortsätter den då. Så det verkar som att idrotten bara överlever och överlever trots allt fusk som finns med.
Jag kommer ihåg stämningen 1988 när den här presskonferensen var, och en kvinnlig representant för IOK satt och sa det här stanozolol. Stanozolol heter det, va? Mm. Illegal substance stanozolol. Och det var ju, alltså det var ju det var den största, mest fruktansvärda nyheten rent idrottsrelaterat, jag pratar inte terrorrådet 72 i München exempelvis, utan rent idrottsrelaterat, det största hemska nyheten man kunde få. Mm. Och det var verkligen, alla kröniker då mer eller mindre handlade om att nu är idrotten död. Mm. Det här har liksom 100 meters, världens snabbaste lopp någonsin, är inte, det var otillåtet. Och sen dess har det ju kommit vid x antal tillfällen, och man kan ta andra exempel på det. Fotbollen.
Ja, men mycket som helst.
När vi har huliganismen och det liksom är, och nu är fotbollen avbrutna matcher och det kastar bla bla bla. Och då säger man, nu är fotbollen över, det blir inget mer det här. Man pratar om fotbollens död. Det är ju liksom
det är ett fascinerande fenomen.
Så att kommer det ändå tillbaka hela tiden. Och jag tror att den mänskliga hjärnan vill liksom trycka de där problemen åt sidan. För vi vill ha tävlingen, vi vill ha glädjen, vi vill ha spänning.
Och det visar ju också styrkan i idrotten. Ja, att den överlever allt det här. Det är ju få andra grejer som hade gjort det. Och betydelsen av idrotten för människor.
Och det här att Olympic Athletes of Russia, OAR, vinner. 1992 satt Lars-Gunnar Jansson och jag i Albertville och kommenterade OSS som segrare.
Och då undrar jag, vad sa ni när de hade pucken? För jag måste veta det. Här kommer OSS-arna med pucken.
Nej, vi skrek, nej, ge pucken till oss, skrev vi.
Men jag måste veta det. Vad sa ni när ryssarna med pucken, sa ni det?
Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Nej, jag tror att vi höll oss till, alltså Sveriges Radio hade ju, Bengt var ju på Sveriges Radio redan vid den tiden.
Jo, jag vet, jag pratade.
Nej, men jag minns inte, men alltså jag kommer ihåg att det fanns direktiv för hur man skulle säga.
Mm, och för jag
det var inga tillfälligheter, löste det där, lycka till, så var det inte.
Nej, men för jag pratade med Bengt om det, vad man ska säga, OAR då.
Nej, men de är ju ryssar allihopa, så det är jätteenkelt. Då var det ju krångligare, för då kom de ju från Sovjetunionen, och då var det ju inte riktigt klart med hur kartan skulle ritas med de här nya nationerna som uppstod i och med att Sovjetunionen föll samman, men så Ryssland och, för grejen var ju en annan grej var ju, om du backar till 80-talet när Sovjetunionen fall, så fanns det ju de som kallade sovjeterna för ryssar.
Ja, så var det.
Och då var det ju diskussioner, därför att det är ju fel att säga. Mm. Därför att alla i dåvarande Sovjetunionen var ju inte ryssar. Så nu är det ju det perspektivet lite
lättare. Men vad har ni landat i då? Vad kommer ni att säga?
Bengts rekommendation. Men det är att säga i formella sammanhang då, att säga att guldet till OAR, olympisk, vad säger man? Olympiska
atleter från Ryssland.
Olympiska atleter
på
från
svenska.
Ryssland. Ja, man ska översätta det. Men OAR. Mm. Och när matchen startar då, 3 kronor idag mot OAR. Men sen när det blir löpande spel, då måste man få säga så här, här kommer ryssarna då.
Ja, för de är ju ryssar.
Ja, precis.
Så det är ju jätteenkelt.
För det blir väldigt svårt att säga, här kommer OAR-arna. Här kommer de olympiska aktiva ryssarna.
Nej, men det finns ju bara ryssar i OAR. Så nej, den är ju liksom, det är ju absolut inte fel att säga ryssarna.
Nej, exactly.
Och det blir ju jättekonstigt om vi ska sitta och känna antipati mot någon jäkla kombination vi aldrig hört talas om. Så kommer det inte att vara. Nej. Sverige kommer ju möta Ryssland, och Ryssland är superfavoriter, och Sverige slår ur underläge, kanonläge, kan bli en kalasmatch. OS-finalen som du pratade om, Lena, från 2014. Hur många närkamper var det?
Nej.
Det var ju en ganska av... Förvisso med Bäckström, men Kanada mötte USA på vägen fram också. De körde ju inte in en enda närkamp.
Det var en ganska dålig hockeyturnering.
Vill ju åka hem till Nordamerika och lira ändå. Mm.
Vi är inne i en period av kärlek i sporthuset till de främsta tv-minnen som vi och ni har från vinter-OS-historien. Förra veckan hörde vi om Miracle on Ice, USAs superskräll i hockeyturneringen i Lake Placid 1980. Och vi hörde om det svenska stafettlagets guld i Sochi för 4 år sedan med Charlotte Kallas sanslösa slutsträcka. Kandidater som bland annat plockats fram av er via vårt Twitter på @sporthuset. Nästa vecka ska vi minnas tillbaka på Thomas Gustafssons båda OS-guld 1988. Och det fjärde minnet som vi strax ska komma till är Tre Kronors OS-guld i ishockey 1994. Omröstningen finns på sporthusetpodcast.se/tvminnet. Och den här tävlingen görs i samarbete med Panasonic som är worldwide partner till just vinter-OS sen just 1988 i Calgary där alltså Thomas Gustafsson var svensk hjälte. Tävlingen går ut på att rösta på det tv-minne man gillar bäst och så skriva en motivering, det är viktigt, varför man finner just det allra bäst. Den som röstat på det tv-minne som får flest röster och dessutom gjort den enligt juryn bästa motiveringen vinner en OLED-tv från Panasonic och dessutom en speciell kommentatorsupplevelse. Vi kan återkomma till vad det är.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Och dags för ytterligare en av kandidaterna i den här omröstningen som vi har tv-minnet. Men vi börjar med en liten radioupplevelse. Och det passar ju bra eftersom vår egen Lasse Granqvist var där och kommenterade det hela på Radiosporten. OS i Lillehammer 1994.
Jag har aldrig sett så mycket folk trängas mellan avbytarbåsen eller vad är för människor. Mustasch har halva gänget i alla fall. Det är maskerad. Forsberg, Peter, Modo, Quebec. Han gör lite OL-floka rörelser.
Just det. OL-floka rörelser, Peter Forsberg. Ni befinner er i Lillehammer den 27 februari 1994, just efter klockan 18. Det hade gått så lång tid av den här hockeymatchen att man började fundera över, hinner vi med avslutningsceremonin? Sverige hade spelat mot Kanada över 60 minuter ishockey. 1-0 till Sverige efter de två inledande perioderna vändes mitt i den tredje perioden med 2 kanadensiska mål. Sverige hårt pressat men kunde utjämna ett numerärt överläge sensationellt utdömt av den amerikanske domaren Rob Hearn. Han plockade inte en utvisning på en kanadensare hela matchen, men så helt plötsligt, när det var 3 minuter kvar, ut med en kanadensare. Sverige kvitterar till 2-2, Magnus Svensson. Inga mål i förlängningen. Straffarna, 5 omgångar av straffar. Inget avgörande. Den 6:e straffomgången kommer. Svenske Magnus Svensson bränner straffen. Peter Nedved kan avgöra för Kanada. Men han missar han också. Och alltihopa lever till den 7:e straffomgången. Och då kommer Peter Forsberg och de här OL-floka rörelserna. Jag vill uppehålla mig vid det en liten stund, därför att det är mycket speciellt i det här mästerskapet. Olympiska spelen hade sedan vinter-OS tillkommit avhållits för sommar och vinter samma år. Men man kom fram till att det är lite för jobbigt att få det hela att fungera. Kanske var det någon som sa att det går att tjäna mer pengar om vi delar på det. Och det gjorde man. 1992 var sista gången sommar-OS i Barcelona hade föregåtts av 92 Albertville-OS. Jag hade varit på Albertville-OS med Lars-Gunnar Jansson. Bedrövlig upplevelse. Vi var uppslängda på en bergstopp någonstans i Maribel. Nere i gyttjan i Albertville satt huvudkontoret. Vi kunde aldrig komma däremellan. Och skulle vi köra bil ifrån hockeyhallen på kvällen så var det intensivt snöande. Snökedjorna skulle på bilen. Och Elge och jag skällde en del på varann efter en del matcher. Så vi stod och kastade snökedjor på varann. Det var en märklig upplevelse. 1994 i Lillehammer. Bara 2 år efter Albertville-OS var en helt annan sak. Norge fick för andra gången i historien arrangera olympiska spel efter OS 1952 som avgjordes i Oslo. Lillehammer skulle inte klara av. Det fanns ingen möjlighet. Det var för liten ort, för liten stad, för liten by. Det fanns bara en fil att åka till Hamar där skridskoåkningen var. Det kommer bli kaos i trafiken. Allt är värdelöst. Det här kommer aldrig gå. Norrmännen sa, inga problem, vi fixar det här. Världens bästa spel. Det var så det blev. Det var vänligt, det var glädje, det var leenden och det var norsk hospitality. Norsk välkomnande, röst och stämmer över hela. Och det var den här OL-flokan som gjorde alltihopa. Och det var en särskilt OS-sång. Vi hade Hand in Hand med Koreana förut. Det här var Norges motsvarighet. Och varenda gök som var på de här mästerskapen, de körde den här OL-flokan, OS-dansen, funktionärer, åskådare, ledare. Jag erkänner faktiskt till och med på finaldagen så var Elge och jag tvungna att vara med och vifta lite med armarna på radiopositionen. OL-flokan, vi glömmer den aldrig.
Vi slår en god gammaldags floke, så hoppar vi upp och ner.
Och en av de här går så här, du ska ta tag i höger tå i det. Och då ska man stå och alltså få ta, ni fattar, i full vinterutstyrsel när de ska hålla på och köra i kalla Lillehammer. Vi var inne på det, minus 11 grader. Då stod de och höll i pjäxan där. Mycket spännande.
Kan du sjunga den?
Vi slår en god gammaldags floke var det i alla fall. Ja, vi hoppar upp och ner eller något sånt där. Men det var så, man satt och viftade med armarna lite. Det var Helge och jag ändå, vi var ju lite så här försiktigt svenska där i vår radio. Det får ju vara någon ordning, inte stod vi upp och hoppade inte. Sätt dig ner, sa Jansson. Straffläggningen. Matchen har alltså varit kolossalt spännande. Och bara den svenska kvitteringen sent i matchen. Kommer ni ihåg vad jag sa? Sverige fick ett numerärt överläge i den tredje perioden. Peter Forsbergs genialitet. Stäm av med honom. Du ska jobba med honom på OBS, Tommy. Stäm av med honom. Men som jag minns det, får han pucken utanför högra teckningscirkeln. Fintar en passning. Det är alltså ungefär 2 minuter kvar av matchen. Sverige ligger under med ett. Fintar en passning upp till Magnus Svensson för att se hur de kanadensiska spelarna skulle göra det. Han kom aldrig med någon passning. Höll inne den istället, fann en annan spelväg. Kanadensarna, då visste han hur mönstret var. Får tillbaks pucken igen Forsberg. Då lägger han den till Magnus Svensson. Pang, Sverige kvitterar till 2-2. 5 straffomgångar. Sverige kunde avgöra den 5:e avgörande straffomgången. Roger Hansson. Nej, Corey Hirsch bättre den gången. Sverige hade varit bättre i hela matchen. Hade skottet med typ 42-23 eller någonting sånt där. Det var bättre. Och så kommer vi till straffomgången när det är utslagsstraffar och alltihopa kan avgöra straff för straff. Svensson missade alltså, men det gjorde kanadensarna också. Då är det dags för OL-flokarörelserna och Peter Forsberg. Ni vet vad som kommer att hända. Alla vet det. Det blev frimärk av alltihopa det här. Corey Hirsch, han glömmer det aldrig. Det gör inte Foppa heller. Arne Hegerfors och Ankan Palmström ska kommentera Foppas straff nu. Och lyssna på Ankans oförställda glädje och snudd chock över det som sker.
Har ni varit med om något liknande? Nej, det har ni inte. För det här har aldrig hänt i svensk hockeyhistoria förut. Peter Forsberg. Nu har vi hört.
Vilken fräckaste teknik!
Så där kunde Ulf Sterne göra på sin tid. Ja, det är bara kanonlirare och Kenta Nilsson. Han gör ett Kenta Nilsson-mål. Han drar Hurt så att Hurt är uppe på läktaren. Och då lägger han den i tom bur. För Hurt hade inte en chans att hänga med i dragshowen där.
Han låg kvar, fintade att han skulle gå och släppte med enhandsfattningen. Kenta gjorde ett sånt här mål mot Amerika, kommer ni ihåg det?
Fenomenal!
Ja, vilken fräckis!
I det här läget.
När jag håller på att träna hela tiden, jag håller hockey, jag lyckades aldrig.
Vilken fantastisk son du har, Kent. Oj, ser ni? Hörs inte ens i målet längre.
Carrea, Paul Carrea måste göra mål för Kanada. Annars är Sverige olympiska mästare i ishockey. Jösses, jösses, jösses. Här kommer snart Carrea. Man väntar på att få klartecken. Vilket mål han gör Forsberg. Det är helt otroligt. Det här är fullständigt osannolikt. Paul Carrea mot Tommy Salo. Paul Carrea mot Tommy Salo. Salo står och slår sin klubba lite sådär rastlös, ni vet, i stolparna. Domare Hörn gör klartecken för spel. Där kommer signalen. Här kommer Carrea mot Tommy Salo. Mot Tommy Salo. Där hämtar Carrea pucken över blå linje. Mellan cirklarna. Han skjuter där. Och Salo räddar!
Salo räddar! Och Sverige är olympiska guldmedaljörer i ishockey i den 7:e straffomgången. Nu tar ni dem. Ljuder ut i högtalaranläggningen. Och glädjen är otrolig. Detta är ett historiskt ögonblick.
Det är ju tv-minnen vi pratar om och tävlar i det här sammanhanget. Det här är nog faktiskt mitt första sportminne från tv. OS-finalen Lillehammer 1994. Jag är alltså född 1985. Så jag var 9 år när det här hände. Vi satt nere i köket hos mamma och pappa och tittade på tv. Och det var ju så spännande och man var ju så nervös. Och hela familjen var utspridd. Man satt på olika ställen. Någon satt under trappan där man inte ens kunde se tvn. Och liksom höll för ögonen och bara lyssnade på vad som hände. In mitt i den här dramatiken kommer min mormor. Min mormor var otroligt ointresserad av sport. Hon försökte ibland för våran skull. Men då fick man liksom säga, jo men mormor, nu applåderar du åt fel lag. Sverige är fortfarande de med gula och blå. Samma som våran flagga, du vet. Så mitt i den här dramatiken, när vi är helt i upplösningstillstånd och inte vet var vi ska ta vägen, kommer mormor in och bara, håller ni på med? Det ser inte kloka ut någon av er. Helt orörd om vad som håller på att hända. Så det här är faktiskt mitt första tv-minne.
Ingen glömmer det ju. Nej. Som följde matchen. Mm. Du kan ju inte få ut mer dramatik egentligen, i och med att du också överlevde. Och båda kunde ju vinna på vägen fram i den här straffläggningen innan upplösningen kom.
Vi hade ju en kärleksbombning av ishockey-VM i Globen 1989 tidigare av Jens Fjällström. Så det var ganska talande, passande att de körde den här nu tar vi dem efter att Sverige vann där, som du sa i kommenteringen. För, och det var ju det VM som Kenta Nilsson gjorde det här målet som Peter Forsberg sen gör och som alla då 1994 är uppslukade av att de gör ett Kenta Nilsson-mål. Sen har ju Kentas mål blivit lite grann mer bortglömt så säga än Peter Forsberg.
Man märker ju djupet i kommenteringen om man ska sysselsätta sig med sånt. Farne Hägerfors säger ju direkt Ulf Sterner.
Ja.
Och den kopplingen har ju inte jag. Jag är fel generation för det. Men generationen så att säga ovanför eller för eller vad man säger har ju den kopplingen direkt. Och så kom ju kompletteringen med Kenta Nilsson då, för att han ansågs väl ha gjort någonting så exceptionellt så det kunde jämföras med den stora Ulf Stern. Grejen med den här turneringen var att Lars-Gunnar Jansson var ju tränare i Björklöven. Så han fick inte ledigt för att vara expertkommentator hela turneringen. Så att första delen så kommenterades matcherna med Ulf Jansson, legendarisk kvällstidningsjournalist, exakt ja, som jag jobbar med varenda kommentator du kan tänka dig från Lennart Hyland och framåt. Det är Ulf Jansson.
Det var Ulf Jansson som jobbade med Hyland, som jag har förstått det, där Hyland körde en hel period själv. Och sen när det blev paus så sa han så här: det var första perioden när jag kört i sin helhet. Nu, analys Ulf Jansson. Medan han gick och fika en kvart. Så Ulf Jansson fick köra monolog på 15 minuter.
Hela pausen.
Ja, hela, och summera alltihopa innan Hyland kom tillbaka. Tack för det Ulf Jansson. Här startar andra perioden. Så körde han perioden i sin helhet. Det var inget direkt så här ding, ding, ding bollande.
Verkligen inte. Och tänk på det. Att när man sen jobbade med Ulf Jansson i så att säga, när jag kom in i det och gjorde det. Då var ju Ulf Jansson kvar i det här ganska långa.
Att han skulle köra en kvart i sträck.
Nästan. Mm. Vilket innebar att man var ju lite orolig. Han blev väldigt förvånad när han fick ordet tidigt. Vi hade en SM-final i hockey ihop i Malmö, vill jag minnas att det var. Och det blev 1-0 tidigt och så fick Ulf Jansson skulle se sin analys. Det var 2-0 innan han var färdig. Men Uffe hade... Men alltså det... Kanon. Ulf Jansson, jag vill skicka ut en stor bamsekram till Ulf Jansson som ju är en av de absolut tyngsta hockeyjournalisterna över tid.
Många minnen. Sporthusetpodcast.se är vår hemsida och där kan ni också klicka vidare till tävlingen TV-minnet. Charlotte Kalla och stafetten från Sochi för 4 år sedan, Miracle on Ice, Thomas Gustafsson, Tre Kronor och Lillehammer. Om ni inte vet vad en OLED-TV är så kommer ni upptäcka det när Sporthuset och Panasonic uppmärksammar en av er som röstat när jag faktiskt efter OS ska dyka upp hemma hos vinnaren, alltså vinnaren en utav er som har röstat och göra någon slags kommentatorsupplevelse. Kanske kan bli liksom en kommentatorsutbildning.
Men då dyker väl upp i TV:n får man väl tro.
Nej, det blir inte riktigt så. Det här blir efter OS då. Det kommer en TV och sen kommer jag. Ja, vi får se. På något sätt ska vi lösa det där.
Du bär hem TV.
Ja, och plus att jag tänkte köra lite någon som kanske kan lära sig och kommentera utav er som röstar.
Jag behöver lära mig. Jag vill vinna.
Perfekt läge. Tompa kommer hem och sitter i soffan och säger: "Nej, gör inte riktigt så, gör inte riktigt så."
Ja, just det. Tävlingen håller på till den 18 februari, alltså ytterligare 10 dagar in och rösta. Hur gick låten?
Vi slår en god gammaldags floke. Men jag tycker de här OS-låtarna, de förtjänar att lyftas lite. Koreana Hand in Hand, det var ju... Och sen även den här floken. Jag tror man dansade
mer. Vad var en floke? Alltså...
Det är en dans. En dans var det som man gjorde enligt den där.
Vad betyder floke?
Ja, det är väl, men jag tror att det har något med åkerbrasa att göra, säger man så. Man liksom håller värmen i, för det var ju rätt kallt som sagt.
Minus 11 var det.
Det är faktiskt inte rätt kallt. Vill jag bara flika in för att återknyta till innan.
Vi har ju varit i Buffalo.
Exakt.
Tack för idag.
Tack, tack.
Sporthuset 126 mot Pyeongchang. Får se om det är några nordkoreaner på plats.
Och Sverige är olympiska, men du får ju börja öva.
Ja, just det. OAR.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippie!
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.